Podplay.
Om du ska göra inbrott i ett förråd med hundratals kilo sprängmedel, försök inte spränga upp dörren.
Det misstaget begår någon på slätten i Älvsborgs län en natt i oktober 1996. Men frågan är, vem var det som sprängde?
Välkommen till ännu ett avsnitt av Mysteriepodden Misslyckade brott. I den lilla fönsterlösa stuga som Podplay kallar för studio sitter vätebomben Andreas Utterström och Kinapuffen Mattias Bergman. Vilken jävla smäll! Det är ju dynamit, Harry.
Ja. Ja.
Vi befinner oss vid den lilla Barrsjön, 2 kilometer norr om Kinna. Kinna ligger då 4 mil från Göteborg in i landet i Västra Götalands län. Men 1996 heter då Älvsborgs län. Det är mycket viktigt. Klockan är 3:05 på morgonen, fredagen den 18 oktober 1996. Och ett förråd som är fyllt av sprängämnen har farit i luften. Huset var bara 7 kvadratmeter stort, men innehållet, 930 kilo dynamex, det orsakar nu skador som är så stora att inte ens Dynamit-Harry skulle ha haft särskilt roligt åt.
Och vems är det här förrådet? Vem äger innehållet, så att säga?
Vi kommer till det lite senare. Mm. Folk som bor inom 4 kilometers radie har vaknat av detonationen. 4 kilometer, Andreas. All skog 75 meter runt förrådet har slagits av och pulveriserats. Trädstammarna flyger som plockepinn. Fönster spräcks hemma hos folk som bor 1,3 kilometer bort. Plåtstycken som förrådet var byggt av, det flyger så långa sträckor att det slår sönder taket på en villa. Värden för hundratusentals kronor går förlorade på ett ögonblick. Det hela ser ut som en krigsskådeplats, skriver Svenska Dagbladet. Där det fram till nu låg ett sprängämnesförråd finns det bara en krater kvar. Den har 10 meters radio och är 2 meter djup. Det låter som krigsfilmen Full Metal Jacket ungefär, men det är bara Kinna. De som bor här på bygden, de släckte lyset i höstmörkret och drömde kanske om dagens stora nyhetshändelse. Som att datorjätten Compaq redovisar stor vinst. Att Gary Sundgren inte kan spela när AIK möter franska Nim. Eller att den danske kronprinsen Frederik gjort slut med sin fotomodellande flickvän. Men nu har då de boende från Rydal till Kinnahult fått nattsömnen störd. Frågan är vad som har hänt. Som genom ett mirakel har ingen skadats eller dött av detonationen. Har förrådet själva antänt? Eller ligger det lömskt försåt bakom smällen? Och som vi brukar skriva när vi är som mest klyschiga här i Misslyckade brott. Polisen lägger pussel.
Jajamän.
Ja. En teori som de har är att sprängskurkarna har trott att det fönsterlösa lilla huset mitt i skogen har varit gömma för andra dyrgripar än just dynamitladdningar. Klart är att det inte är enkelt att ta sig in i ett dynamexförråd. Och så ska det förstås inte vara heller. Det krävs åtminstone en skärbrännare eller sprängämne så att man kan komma förbi de dubbla väggarna av 4 mm stålplåt och 10 cm isolering. Och Andreas, det sjuka är att det här dynamitförrådet har faktiskt en koppling till dig.
Har det koppling till det som en gång i tiden hette Nitro Nobel?
Ja, exakt så är det. Ja. Det ägs nämligen av en verkstadsföretag i Kinna som bland annat levererar till Nitro. Så de måste ha det här då, helt enkelt.
Precis, och det var ju där har ju min pappa jobbat hela sitt liv. Och dessutom så dog ju faktiskt min farfar i en olycka där.
Ja, ni har en nära koppling till det här bolaget.
1967, så det här när det var hans fabrik for i luften, så de här beskrivningarna av hur det ser ut när någonting har exploderat och hur långt bort man kan hitta delar och hur fönsterna går sönder kilometer därifrån. Allt det där känner jag igen från tidningsartiklar jag har läst dagen efter min farfar dog.
Usch ja. Du lät ju inte heller så chockerad när jag läste upp det här. Men det är otroliga effekter.
Jag såg de där bilderna framför sig, så att jag förstår ju hur polisen tänker nu när de ska göra den här utredningen. Att om det är någon som har förstått att det är sprängämnen här inne och sen då fått för sig att spränga upp dörren, då är man ju inte riktigt klok i huvudet, helt enkelt.
Nej, det är ju helt uppenbart helt livsfarligt, och att ingen kommer till skada är ju närmast mirakulöst väl.
Ja, ja, här kunde det ha dött. Ja, men bara de här grejerna som far iväg som en projektil och förstör taket. Ja, men tänk om det kommer mammaledig kvinna med barnvagn och blir träffad av det där, eller vad som helst. Det hade ju kunnat dö en massa människor här. Eller blivit allvarligt skadade i alla fall.
Mm. Men det var bra att du frågade just om det här förrådet, därför att det finns ju ett gäng med militära förråd, men det här var alltså inte ett sådant. När det gäller de här militära, de vet vi ju inte om, de ska man ju inte veta var de finns. Nej. Såklart. Nej. Och så är det väl egentligen med det här också. Men Kina är ju inte stort.
Precis.
Hur som helst, vi på misslyckade brott, vi avråder ifrån den här typen av brott.
Ja, vi avråder från alla brott, i synnerhet att spränga sprängämnen. Det är nog nummer ett på listan av saker vi avråder till. Från. Nej,
det är ju inte ens kul egentligen.
Nej. En människa som befunnit sig i förrådets närhet vid detonationen skulle uppenbarligen ha slitits i små stycken.
Ja, så kommer tingsrätten att skriva senare. Och det är ju inte så vanligt att tingsrätten uttrycker sig på det konkreta sättet, kan man säga.
Nej, men rimligt i det här fallet.
Verkligen. Och polisutredarna finner ganska snabbt tre män som de misstänker ligger bakom det här brottet. Låt oss kalla dem för då Christian, Sven och Noel. Och de är 20-21 år gamla. Att just de här tre är då usual suspects, så att säga, det är inte så konstigt. Alla tre har dömts tidigare för olika brott. Och en av killarna, misstänker polisen, har dessutom koppling till det ökända inbrottsgänget BMW-ligan, som vid den här tiden härjar på västkusten. Den där ligan är inte trevlig, det allra minsta.
Det där kommer jag bara ihåg väldigt ytligt. Vad var det de gjorde då?
Ja, de begick en mängd inbrott, och att de kallades för BMW-ligan var för att de körde det till och från platsen helt enkelt.
Mm. Men var de, du sa att de inte var trevliga alls. Var de, var det folk som råkade illa ut också? Eller?
Ja, de begick en mängd grova brott, och de är organiserade i en liga helt enkelt.
Okej. Okay.
Ja, låt oss speeda upp själva utredningen, som såklart bevakas nyfiket av lokalmedierna. Det hela går till rättegång i Borås tingsrätt. Christian, Sven och Noel åtalas. Alla tre anklagade för grov allmänfarlig ödeläggelse. Ett allvarligt brott som ger minst några år i fängelse. Och självklart är det ju tung brottslighet och riskerar liv och lem för så många människor. Det här är ju närmast ett terroristbrott, Andreas.
Ja, absolut.
Men kan förrådet då inte ha självantänt? Eller har blixten möjligen slagit ner i förrådet? Nej, det visar utredningen som görs av Sprängämnesinspektionen, SEI. Sprängämnesinspektionen, en myndighet som jag inte hade den minsta koll på innan jag skulle skriva det här, kan jag säga. Och det är uppgiften för myndigheten är alltså att ha koll på fabriker och lager och sådana ställen där pyrotekniska prylar finns. Tänk att det funnits en sån myndighet, Andreas.
Jajamän, härliga Sverige.
Mm, den finns inte längre. Den lades ner 5 år efter det här brottet, och idag är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ska ha koll på de här sakerna. Polisutredningen tyder också på att det här är inte någon olycka, utan någon har med berått mod velat ta sig fram till förrådet. En vägbom har nämligen sågats upp så att en bil ska kunna köra fram till huset. Ja, till exempel en bil som rymmer 930 kilo sprängmedel.
Tanken att förrådet bringats att explodera som något slags kvalificerat pojksträck synes orealistisk.
Ja, så resonerar då rådmannen och nämndemännen i tingsrätten. Kvalificerat pojksträck, det var väl en underdrift direkt.
Är det de skyller på, att det här var en kul grej?
Nej, de erkänner inte.
Ja, de säger ingenting.
Nej, de förnekar brott.
Okej. Okay. Mm.
Teorin är ju enkel här för i tingsrätten, att sprängmedel då, det är åtråvärt för kriminella, och det är svårt att få tag på såklart. Och därför så vill man göra inbrott i förrådet för att stå med sig så mycket dynamex som man kan få med sig. Det svåra här är ju då att få upp dörren till förrådet, och det är ju det som har gått snett i fallet. Det är ungefär så hypotesen är. Tingsrätten låter också tankarna gå lite grann i den här domen och skriver att de skyldiga bör ha parkerat sin bil på stort avstånd. Också haft en lång stubintråd då mellan sprängämnesförrådet och sig själva när de har sprängt. För annars hade ju både bilen och gärningsmännen sprungit i luften vid explosionen. Men som sagt, Christian, Noel och Sven, de förnekar brott alla tre. De är oskyldiga som lamm. Så frågan är, vad har de då att säga?
Det är nu humorn brukar komma in, de här under avdelningen bortförklaringar.
Jag hoppas det. Vi tar den 20-årige ynglingen Christian först. Och han har ju inte så mycket att göra annat än att erkänna att han är visserligen intresserad av sprängämnen. För han står nämligen också åtalad för häleri, för att han ska ha befattat sig just med stulet sprängämne. Alltså stulet från andra förråd än det här. Och jo då, Christian har köpt sprängämnen av en person som har kommit till honom och velat sälja. Ungefär som att folk kommer och säljer, jag vet inte vad. Det är ju inte, Blocket finns ju inte vid den här tiden, men 5000 spänn har Christian betalat i förskott för de här sprängämnena.
Ja, vissa köper jultidningar, andra sprängämnen kanske.
Uppenbarligen. Vem är det då som går runt på en liten ort här på slätten och säljer Dynamex? Ja, det vill Christian inte berätta överhuvudtaget. Men han kan gå så långt som att säga att säljaren har tillstånd att inneha sprängämnen. Och jag vet inte hur många svenskar som har sådana tillstånd, men det är väl rätt otroligt att de skulle gå runt och sälja sprängämnet sen.
Det låter ju inte helt troligt, nej.
Nej, det bär väl inte riktigt sannolikhetens prägel. Frågan är vad då Christian skulle ha det här Dynamexen till? Jo, han tänkte sälja det vidare och tjäna pengar emellan. Ungefär som man köper och säljer aktier eller konst eller något sånt där.
Ja, man kanske kan vara en Dynamex day trader. Kanske stora skillnader i priserna, vad vet jag.
Är det det vi gör när vi gjort vårt sista misslyckade brottavsnitt?
Day traders i dynamitbranschen.
Ja, men kanske.
Ja, jag är öppen för förslag.
Kan man handla bitcoin, kan man handla Dynamex? Ja.
Sant.
Ja. Nu ska då tingsrätten försöka bringa ordning i vad Christian, Noel och Svenna de har haft för sig dagarna före den här stora smällen. De är ju ett kompisgäng helt enkelt, där Christian verkar vara lite ledande. Och så spårar också tingsrätten Dynamex hur det har liksom rört sig de här sprängämnena. För Christians köp av sprängämnen, de har dragit ut på tiden. Han har ju först skakat tass på affären och betalat förskott, säger han. Men först en månad efter det så kunde han hämta ut sprängämnet. För i mellantiden så var han nämligen på statlig semester, alltså i finkan. De två lådorna med Dynamex, de har han sedan förvarat helt enkelt i sopsäckar hemma på vinden.
Okej.
Mm. Men den 13 oktober, som är några dagar innan det smällde, då blir det liv i släkten hos Christian, för att det är höststädning i trädgården. Och då hittar familjen sopsäcken och de blir såklart livrädda. Tänk dig när ni har gårdstädning i bostadsrättsföreningen, Andreas, och du hittar sprängämnen.
Men herregud, ja. Mm. Inte jättebra att förvara sånt i ett bostadshus.
Det tror jag inte.
Nej.
Christian och Sven, de kommer då dit och tar med sig sprängämnena i sin bil, för släkten är ju i uppror. Mm. Och efter några timmar så kommer de tillbaka. Då är Noel också med och han är nervös. För han tycker att det verkar väldigt osäkert att lagra Dynamex mitt i ett bostadsområde. Christian och Sven lugnar då ner honom. Och allt det här berättar då Christians släkting. Det är ju lite ture här, kan jag säga, där historierna, som det brukar heta, går isär.
Ja, jag förstår.
Ja. Men enligt Christian så kör de här tre då gynnarna runt för att leta upp ett nytt ställe där de kan förvara de här sprängämnena på. Och till slut så ställer en kompis upp och tar säckarna mot 300 spänn. Jag kan säga, jag hade inte förvarat Dynamex för 300 spänn. Inte ens 1996.
Nej, inte jag heller. Varken då eller nu.
Men den här kompisen är snäll på fler sätt, för han ser till att köparen då ska få alltihop. Så han tar emot då 9000 kronor som var själva köpesumman. Ja, slutet gott, allting gott. Ja, vi vanliga dödliga, vi får ju inte valsa runt med sprängmedel hur som helst. Jag tror det är inte ens lagligt. Och särskilt inte om de här sprängämnena misstänks vara stulna, för det är ju då häleriet kommer in. Men det är ju mycket i livet som handlar om att man ska flytta prylar till rätt ställe vid rätt tidpunkt. Om man är hockeyfarsa eller brottsling spelar liksom ingen roll. Det här är väl någonting som du kan relatera till, Andreas, med tre barn.
Det är Tetris på riktigt, kan man säga.
Ja, men precis. Mm. Om det då är sprängämnen med i bilden så kanske det inte blir enklare.
Nej, vissa dagar skulle jag nog göra det också utan att reflektera så mycket. Det ska bara flyttas från under Albert Scheng in i klärkammaren. Sen går jag vidare på nästa.
Alltså, det är ungefär så här som Christian säger också i domen, att han har inte reagerat nämnvärt på att det är just sprängämnen. Han vill ju inte säga att han är van eftersom det är häleri, men Noel och Sven då, ja, de hukar liksom i busken. De säger att de har inte en aning om vad som har varit i säckarna, även om de har varit i närheten av dem och fraktat dem. Så frågan är då, vad har de här tre gynnarna haft för sig med då just de här dagarna då för sprängningen? Ja, de verkar inte ha haft särskilt roligt. Utredningen visar att Christian har köpt en begagnad BMW för drygt 13 000 kronor. Sen har kompisarna kört runt mellan Skene, Borås, Kinna och Göteborg och så har de hängt med Christians kompisar. Mestadels har de bott i den här bilen. Och dagarna före explosionen, de var sig så lika, så ingen kan berätta några speciella minnen av vad de har haft för sig.
Kanske inte helt nyktra heller, eller?
Det står ingenting om alkohol alls faktiskt.
Jag tänker kanske droger och så, men det låter inte superkul oavsett om de tog droger, drack eller var nyktra.
Nej, det gör det verkligen inte. Men om vi går fram till den 17 oktober då, när det här sprängbrottet var i Faggorna. Vad gjorde Christian, Noel och Sven då då? Ja, de berättar att de har plockat upp en polare och åkt runt och snackat lite grann. Sen drog de till en stuga vid sjön Lygnern, inte långt från Sätila och Ubbhult. Det här är ju inte orter som vi brukar frekventera, men de finns.
Nej.
När killarna har hängt i den där stugan ett par timmar, då blir de hungriga. Då åkte de till Statoil i Bollebygd och köpte färdigbredda mackor. Och när de satt i sig de här baguetterna, då sov de över i stugan och så har de vaknat dagen efter. Och det är ju då det har sprängt.
Ja.
De här platserna som nämns, de ligger alla på mycket enkelt bilavstånd från förrådet som sprängdes. Men de här tre killarna, de har ju inte gjort någonting annat än att smaska smörgås och sova. Och personalen på Statoil, de minns också att killarna har varit där och handlat. Allt det vi berättar nu, det handlar ju om att kolla om Christian, Olof och Sven har alibi och inte kan ha varit skyldiga till den här gigantiska smällen som fick folk och hela bygden att vakna till. Och hittills så har de ju förklaringar till det mesta. Men det finns kuriösa detaljer. Mannen som sålde BMW:n till Christian, han säger att han har träffat Christian strax före midnatt just sprängningsnatten. För Christian har klagat på att det var fel på bilen, men säljaren sa att det bara var kopplingen och att det gick att köra ändå. Så Andreas, om du köper en begagnad bil, åker du då till säljaren och klagar på den klockan 23.30 på kvällen, några dagar senare?
Även om jag är nattuggla så skulle jag inte göra det, nej.
Det är lite suspekt, men något. Inte olagligt.
Nej, det är konstigt, knepigt och fjantigt som morsan brukar säga.
Ja, just det. Sen kan man ju undra då varför de här tre killarna dessutom har ringt till den här bilsäljaren så många gånger. Sven då, som inte ens köpte bilen, han har ringt den här BMW-ägaren 2 gånger vid 23:30 på kvällen. Och Svens mobiltelefon, för en sån hypermodern apparat har han, den har då inte varit i stugan utan på en annan plats. Sen har vi en annan liten detalj. Kläder som killarna har haft och som finns i bakluckan på BMW:n, de är nämligen fulla av sprängämnesrester.
Aj, aj, aj.
Både jackor, skor och kängor, de har rejält med Dynamex-spår i fibrerna. Det visar att Christian, Noel och Sven, de har haft mycket mer närkontakt med sprängämnen än vad de har berättat. För de hävdar ju såklart att de här kommer från de här dynamitklabbarna i sopsäckarna.
Just det.
Så det finns mobilsamtal, det finns spår av Dynamex på kläder och sen finns det en pikant uppgift om 2 liknande försök att spränga upp andra sprängmedelsförråd. Och de har skett i samma trakt och dessutom samma år. Vid det ena tillfället så lyckades gärningsmannen komma undan med 2 lådor Dynamex. Och tänka sig att det är just den mängden som Christian ju har köpt och sålt. Så kan det vara så att vi har häleriet där?
Förmodligen.
Man kan nästan säga att det brottet, häleriet, det är det som gör att Christian, Noel och Sven faktiskt klarar sig undan från själva sprängningen. För trots mobilsamtal och spår på kläder så tycker tingsrätten att de inte kan döma dem för jättesmällen. Sprängämnesspåren kan ha kommit från när killarna bar runt på sopsäckarna. Och kartläggningen av vilka mobilmaster som samtalen har kopplats mellan, de visar inte, säger tingsrätten, att Christian, Noels och Svens telefon har varit just vid förrådet. Åklagaren lyckas inte koppla killarna till brottsplatsen. Så när vi kommer fram till sidan 18 i domen, som är skriven dagen före julafton 1996, som man riktigt känner att det är dags för Janssons frestelse, då faller det här stora åtalet platt för åklagaren. Christian, Sven och Noel döms visserligen alla tre för häleri. Christian åker också dit för vapenbrott och Noel för försök till tillgrepp och narkotikabrott. Det är lite andra historier där. De tre ska sitta i fängelse i mellan 6 och 10 månader. När jul och nyår är över, då driver åklagaren sen en utredning om en fjärde person kan åtalas. Men den förundersökningen får läggas ner. Så att om de hade blivit dömda för den här allmänfarliga ödeläggelsen, då hade de suttit åt minst 4 år, kan jag säga.
Ja, och det är ju, det låter ju som att det är de här killarna som har gjort det. Samtidigt så är det ju så att går det inte att bevisa ska man frias, och det kan inte vara på något annat sätt.
Så är det såklart. Blir du upprörd?
Nej. Går det inte att bevisa så går det inte. Jag menar, den typen av... det brukar vara ganska uppmärksammat när det är allvarligare brott. Alltså mord eller våldtäkter och sånt. Då vissa blir väldigt upprörda. Det finns till och med debattörer som säger att man, det är bättre att fälla än att fria. Men då förstår man inte vad man pratar om. Det måste ju vara så att går det inte att bevisa så att det är ställt bortom rimligt tvivel som det heter, då måste man fria. Då får man ta att skyldiga människor går fria än tvärtom.
Blir du upprörd på åklagaren då?
Det är svårt att veta om den här utredningen hade kunnat göras bättre, men det här med att spåra mobilmaster och sånt, där har man ju kommit mycket längre nu. Och hade det varit idag, då hade det varit stegräknare och allt möjligt annat i telefonen som man hade kunnat säkert vara mycket mer exakt om vad de har varit och vad de har gjort. Så att idag hade de säkert åkt dit på grund av tekniken, om jag får gissa.
Ja, det låter väl väldigt rimligt faktiskt att de skulle det. För ett misslyckat brott var ju det här. För tanken var nog inte att skrämma slag på länsborna utan att stjäla sprängämnet i förrådet. Nu gick ju allt upp i rök och i en bombastisk smäll. Misslyckat blev ju brottet också för åklagaren dessvärre. Kanske är det som det spekuleras i utredningen att de som genomförde sprängningen ändå fick med sig en del av sprängmedlet som sen då kan cirkulera vidare ofta i kriminella kretsar. Och att den här smällen, den var bara tänkt att föra uppmärksamheten från inbrottet. Vad tror du om den teorin?
Ja, det låter långsökt.
Lite långsökt är det. Att spränga upp så mycket bara för att få med sig några dynamitklabbar, jag vet inte. Det är ju dessutom livsfarligt. Eller så gick det trots allt, som polisen spekulerade dagen efter smällen i tidningen Expressen. Den som försökte bryta sig in gick själv i 1000 bitar. Du har hört ännu ett avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutiv producent är Jonas Lindskov. Vi samarbetar nu med Podplay. En podcastplattform där du hittar den här podden och en mängd andra av dina favoritpoddar. På Podplay finns alla avsnitt av den här säsongen tillgängliga redan nu, antingen om du går in på podplay.se eller laddar ner Podplay-appen. För Podplay så gör vi även poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och nyhetsdokumentären Jag var där. Vi driver också specialistbyrån för innehåll, commercial content, och gör då podden Världens bästa innehåll. Betygsätt gärna Misslyckade brott i din poddspelare och lägg en kommentar vad du tycker om den, så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss för guds skull om fler misslyckade brott till misslyckade@bplus.se.